Kommer ni ihåg rave-dekretet som regeringen Meloni beslutade om för en månad sen? Det här håller nu på att bli lag. Alltså i Italien gäller det så här, inom 60 dagar efter att regeringen har beslutat om ett dekret så måste det beslutas om i parlamentet och bli till riktig lag. Och ofta under den tiden så förändras dekretet, alltså själva lagtexten. Det här gäller även rave-dekretet som ju fick omfattande kritik från oppositionen men också inifrån regeringen, från Silvio Berlusconis parti Forza Italia som vill positionera sig som det snälla mittenpartiet i regeringen. Men okej, så hur förändras det då? Brottet, det går från att gälla alla som deltar i ett rave till att nu bara gälla arrangörer och de som hjälper till att marknadsföra det. Lagtexten blir också mer specifik, skriver Giulia Merlo för Domani, när det gäller vilken typ av samlingar det är som det handlar om. Om ni minns så var det många som var oroliga för att dekretet skulle kunna användas till att stoppa manifestationer, ockupationer eller strejker. Nu heter det att brottet begås om en plats eller fastighet ockuperas i syfte att samla människor för att spela musik eller med ett annat underhållningssyfte. Vidare försvinner siffran 50 personer som gällde från början. Nu är det upp till rättsväsendet att avgöra hur många människor som krävs för att det ska kallas ett rave. En sak som däremot inte förändras, det är straffet. 3-6 års fängelse för den som arrangerar ett rave. Det är det absolut strängaste straffet för ravearrangörer i hela Europa, skriver Domani. Och att straffet är så hårt, det ger polisen större befogenheter när det gäller misstankar om brott. Man får till exempel rätt att avlyssna. Summa summarum, Meloni-regeringen sa när de lanserade dekretet att det var perfekt skrivet. Att det inte fanns några behov alls av att ändra någonting överhuvudtaget. Inte riktigt sant, de har ändrat en del. Men en del förblir också som det var. Det här är tidningskrönikan, nu kör vi! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är fredagen den 2 december. Jag, Filip Jakobsson, säger god morgon från en lägenhet i Rom. Och idag handlar mycket om fotbolls-VM på våra framsidor. Spanien förlorar mot Japan och går vidare till kvarten med andan i halsen, skriver El País. Efter att Japan ju igår vunnit med 2-1. Det här resultatet betyder att Tyskland kommer trea i den här gruppen och missar slutspelet. Spanien torskar mot samurajerna från Japan, skriver Corriere della Sera, som förresten tar upp det jag tänkte på när jag såg slutet av matchen. Alltså att misstanken fanns att det skulle ha varit en överenskommelse mellan Japan och Spanien eftersom det här resultatet passade dem båda och som innebar att Tyskland åkte ur. Alltså helt ärligt så såg Spanien rätt ointresserad ut av att göra någonting alls i andra halvlek. Det här är alltid på modet i mästerskapen, skriver Corrieres utsände i Qatar. Italien, de glömmer ju aldrig Due Due 2004 när Sverige och Danmark spelade 2-2. Ett resultat som innebar att de gick vidare och Italien hamnade utanför. Det italienska parlamentet håller på att ta fram ett nytt stödpaket, det sjätte i ordningen, när det gäller att skicka vapen till Ukraina. Hittills har Italien skickat vapen till just Ukraina till ett värde av mellan 300 och 500 miljoner euro. Och nästa paket som kommer att förhandlas fram under de kommande veckorna kan komma att innehålla ett speciellt antidrönarförsvarssystem. Som det har varit nu ett tag så är alla partier förutom femstjärnerörelsen för att skicka vapen till Ukraina. Det här var ju en av de avgörande frågorna som till slut ledde till att regeringen splittrades i somras. Alltså femstjärnornas motstånd till att skicka mer militärhjälp till Ukraina. Jag måste säga att jag är lite förvånad över att den spanska tidningen El País nyhetsvärderar de 6 försändelser med brandfarligt innehåll som upptäckts på flera olika platser i landet, de flesta av dem de senaste dygnen, så lågt. Ingenting på det vi journalister kallar ettan, alltså första sidan, utan det dröjer till sidan 16 i tidningen innan det här tas upp. Jag kan bara kort sammanfatta det eftersom jag själv tycker att det är intressant. 6 brev, paket med brandfarligt innehåll har skickats till Ukrainas ambassad, premiärminister Pedro Sanchez, försvarsministern, USAs ambassad, en militärbas och en vapenfabrik. Ingen har skadats förutom en anställd på Ukrainas ambassad som öppnade brevet och skadade ena handen lindrigt. Det här utreds nu av spansk polis som terrorbrott, Det är oklart vem som ligger bakom, men Ukrainas ambassadör är i alla fall övertygad om att det är Ryssland. Kan jag också säga att den här vapenfabriken har tillverkat vapen som skickats till Ukraina. Kommer ni ihåg Erik Zemmour? Det är inte säkert att alla gör det. Men för ett år sedan, då med ett halvår kvar till det franska presidentvalet, var han på alla släppar i Frankrike med sin bok Frankrike har inte sagt sitt sista ord. Och en del opinionsundersökningar placerade honom till och med i den andra valomgången. Så blev det inte till slut. Zemmour med sin högerpopulistiska retorik fick 7% i presidentvalet. I alla fall på söndag firar Erik Zemmours parti Reconquête, återerövring ett år, skriver Figaro. Det kommer att firas i Paris med ett par tusen deltagare. Men, skriver tidningen, partiet kämpar med frågan hur ska vi existera? Utan några ledamöter i nationalförsamlingen och med eventuella val en bit bort har partiet nu fått skära i utgifterna och har bara ett 20-tal heltidsanställda kvar. Så partiet håller båten flytande, men äventyret och entusiasmen från förra året har ofrånkomligen svalnat. I mars i vår kommer Erik Zemmour med en ny bok. Då kommer han göra det han är allra bäst på, skriver krönikören Guillaume Tabar, det vill säga turnera runt i olika tv-studior. I boken kommer det inte att finnas mycket till självkritik, skriver Tabar. Nej, Zemmour ångrar inget och särskilt inte att ha placerat teorin om det stora folkutbytet, alltså att Europas folk håller på att ersättas av andra grupper i mitten av sin kampanj. Analysen verkar snarare vara att nederlaget berodde på otur, en otur som stavas Ukraina. Kriget gynnade krigspresidenten Macron och Zemmour som tidigare hyllat Putin tappade väljare åt alla håll. Om 1,5 år är det val till Europaparlamentet. Då återstår det att se om Zemmour har lyckats återta sina förlorade väljare. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnar. Tidningskrönikan är tillbaka igen på måndag som vanligt. Nu önskar jag trevlig helg. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.